Ulrika, känner du dig sedd?
Det är för jävla fråga.
Ja, verkligen. Den ska omedelbart omformuleras. Nej, men, hur ska vi... Nej, men, känner du att... alltså, det finns ju många aspekter på det här med att känna sig sedd. Och det är ju i olika relationer. Och, känner du dig sedd som barn?
Oj! Är barnet i mig om jag ser det eller hur det var när jag var liten?
Hur det var när du var liten. Vi ska göra det enkelt.
Nej, jag var ganska osedd tror jag. Ja, det var jag.
Men du växte ju upp i sån här nästan 70-tals... Ja. Alla fördomar om 70-talet.
Ja, så var det.
Var inte barnet väldigt mycket sen då?
Men har du sett den här filmen tillsammans?
Ja.
Ja. Den var ju min barndom.
Ja. Men du bodde inte ett kollektiv, inte?
Nej, jag skulle säga att jag bodde i ett decentraliserat kollektiv.
Okej.
Okay. Alla ungarna rörde sig i olika hem.
Okej.
Okay. Så att vi hade liksom inte ett hem, vi hade många hem.
Många hem.
Och de vuxna hjälptes åt på olika sätt.
Olåsta dörrar.
Alltid olåsta dörrar. Vilket mina barn också har vuxit upp med.
Okej.
Okay. Jag glömmer alltid att låsa dörren.
Aha.
När jag bodde själv med mina ungar så jag vet inte hur många nycklar som hängde runt på stan till kompisar som hade lite jobbigt hemma och sådär. Så det var, vi hade kollektiv av något slag hemma i delar av mina barns uppväxt också.
Mm.
Nej men, och det, alltså jag var ju sedd på det sättet att min röst var viktig.
Mm.
Där var jag absolut sedd. Jag fick lära mig redan från barnsben att det jag tyckte var viktigt, och när vi hade middagar så var barnens röst lika viktiga som de vuxnas.
Mm.
När vi skulle äta tillsammans så var det alltid barnen som fick prata först, för sen stack ju ungarna från bordet.
Mm.
Och så var det även när mina barn växte upp, att först så är det barnen som pratar och när de tröttnar så går de, och då kan vuxna föra sina samtal.
Mm.
Alltså, jag menar, de vuxna pratar ju med barnen också, men att det är barnens ämnen som vi ägnar oss åt.
Mm.
Så att jag har ju aldrig vuxit upp med det där att barnen ska vara tysta när vuxna pratar. Mm. Det har aldrig hänt. Så på det sättet var jag besedd. Men mina behov, den kursen hade de vuxna inte gått.
Nej.
Där jag växte upp.
Vad tänker du då? Alltså, vilka behov?
Nej, men behov, mina rädslor eller drömmar eller önskemål. Eller...
Så det här första, för det låter ju egentligen lite bra att man lyssnar till barnen och att barnets röst är viktig också. Så här. Men det var mera någon idealistisk idé snarare än att det var...
Nej, men jag tror att det var på riktigt.
I verkligheten. Ja.
Nej, jag tror att det var på riktigt. Men det handlade om åsikter. Det handlade om att ha läst Strindberg och diskutera Röda rummet.
Ja,
det handlade om att ha politiska tankar.
Det är som femåring.
Jag tror jag var 7 när jag fick läsa Röda rummet.
Oh, herregud.
Ja. Jag tror jag var 8 när jag såg ett drömspel första gången.
Ja.
Fattade absolut ingenting. Tyckte bara obehagligt och läskigt och...
Ja.
Alltså Strindbergsteatern, ingen pratar med varandra och alla springer runt och det men sånt. Alltså det blev ju, man bjöds in i intellektuella samtal redan från början.
Uh-huh.
Så var det jag var.
Uh-huh.
Mycket märkligt. Men att prata om, jag tror inte de vuxna var så bra på att prata med varandra om behov heller.
Nej.
Så jag tror inte att det var så att barnens behov var mindre viktigt än de vuxna, utan där jag levde, växte upp, det var samhällsförändring, det var kulturkapital, alltså det var litteratur.
Det var intellektuellt liksom.
Mm.
Ja, snarare än att man skulle känna med hjärtat. Och,
ja, och eller man visste inte hur man gjorde, tror jag.
Ja, precis.
Mm.
Det har ju kommit med tiden.
Ja.
Ja.
Men jag tror inte jag var ensam om det. Jag tror det var många som inte var tränade i att prata känslor eller så.
Ja. Och det gäller väl än idag.
Mm.
Alltså det är ju bland det svåraste vi har att vara sårbara eller uttrycka mina behov. Eller, så det är väldigt utsatt att göra det.
Mm.
Ja.
Var du sedd?
Nej, det var jag inte. då hade jag nog inte gjort den resa som jag har gjort, åtminstone karriärsmässigt.
Men handlade skådespeleriet om att bli sedd?
Nej, det skulle jag aldrig ha sagt då. Det kanske jag skulle säga idag, när jag har gått många år i terapi och jobbat med mig själv på ett annat sätt.
Liksom. Kanske skulle säga idag. Säger du det idag eller säger du inte
nej,
det?
Nej, jag säger kanske. Nej. Ja, men, kanske säger jag så, för det är inte hela sanningen. Alltså, det är en del av sanningen, är nog det. Men sen det här med kommunikation, det tycker jag är genuint, från hjärtat genuint spännande och roligt. Det tycker jag fortfarande är. Och det är ju, skådespeleri är en del, den viktigaste delen för mig är kommunikationen. Att jag vill berätta någonting. Men det gör jag ju också här i podden med dig och våra gäster. Att vi samtalar, vi kommunicerar.
Och i din musik.
Och inte minst musiken. För där är det på väldigt många olika plan. Men det finns alltså väldigt många, för mig är nog det som är det som är konsten, det är att kommunicera. Men det var inte det vi pratade om. Vi pratade om vad jag sett som barn. Nej, det var jag ju inte, därför att jag växte upp i ett dysfunktionellt hem. Och där handlade det ju om, också för att där pendlade så mycket också, va? I och med att det var bipolärt. Men att där var det också så i de sammanhangen att jag var också tvungen att prestera för att kunna bli sedd. Jag skulle säga någonting klokt. Man skulle sjunga någonting vackert. Eller spela någonting bra på pianot. Det var aldrig så att man bara fick vara. Och att man var nog bara så. Så att det gällde ju mitt hem. Men det tyckte jag också att det gällde i skolan också. Det är klart att i skolan så är det ju en del där vi måste prestera. Men det var ju också, det hade varit lättare om det fanns vuxna där som såg barnet också. Och det vet jag inte om det har blivit mycket bättre idag i skolan heller. I vissa sammanhang är det nog så. Men i mångt och mycket så tror jag att det är i stora skolor att barn är osedda. Men sen är det, idag tänker jag också på, idag jobbar jag mycket mer med hur ser jag på mig själv.
Ja.
Och försöker,
har bilden förändrats?
Ja, det har den gjort. Det betyder inte att allting är rosenrött, inte när jag tittar på mig själv. Så är det ju inte. Men däremot så har jag ju verktyg och jag har en större förståelse för vissa saker som sker i mig. Och att idag så upplever jag inte heller att det är, när jag knatar till det, när mina tomtar på loftet dansar omkring, vet jag idag att det är snarare ett eko av min barndom eller min uppväxt, eller som ställer till det liksom, som ställer till det för min självkänsla.
Är det tankar när du kallar för tomtar?
Ja, det är tankar som kan gå i loop liksom. Men nu har jag ju massor med redskap, inte minst det som jag driver så hårt här med mina varv, att meditation har varit ett väldigt bra redskap för min del liksom. Att hålla mig någorlunda psykiskt stabil, så skulle jag säga att det är men det här med seendet är ju alltså hur vi ser på varandra och hur vi minns varandra, inte minst för oss in lite grann på våra dagens gäst. Och det är en skådespelerska, men också programledare och ljudboksinläsare, men också har skrivit en bok som en självbiografisk bok som heter Glöm allt men inte mig. Och som handlar om hennes pappa Izzy Young och hennes relation, hans affär och även om barnfattigdom handlar det om mycket av det som vi pratar om här nu faktiskt, som slog an i mig när jag läste boken, barnets utsatthet. Men också att det kan vara både och i tillvaron. Och våran gäst idag är Philomène Grandin. Jag går hem till henne.
Jag gör det.
2012. Var jag än bor eller jobbar kommer han att hälsa på. När jag pluggar i Paris sover han på en madrass i min minimala kammare och förälskar sig genast i min teaterlärare från före detta Jugoslavien. När jag är programledare för en direktsänd morgonshow i Malmö sitter han redan klockan 07.15 i publiken. Innan dess satt han med mig inne på sminket. Ibland när jag jobbar i pyttesmå studios klämmer han in sig bakom monitorn och tittar uppmärksamt på skärmen. Nyfiken, tyst och duktig beundrar han allt som ingår i inspelningsapparaten. Jag presenterar honom med stolthet och ser till att han får den bästa stolen i publiken. Han älskar hur jag jobbar, men inte alltid produktionerna jag är med i. Redan som liten när jag spelade i barnteatergrupper sa han tydligt om han tyckte något var bra eller dåligt. Nu har han sett mig i en deckare på tv. Så fort filmen är slut ringer han för att säga: "That was the worst fucking shit I ever seen!" Jag är hos mina svärföräldrar när jag får samtalet. Sitter bland porslinsfigurer i en villaförort där alla hus är likadana. Jag blir sårad av hans recension och säger att han är okänslig. Sen trycker jag bort honom mitt i en mening. Som tur är hör ingen i Lasses familj, min mans familj. Varken när jag skriker eller när jag gråter. Några minuter senare ringer jag tillbaka. Skäller så att saliven skvätter. Just den rollen är en av de smärtsammaste jag har gjort. Han menade nog inte mig, bara filmen. Deckare är inte hans grej. Men han kan inte se skillnaden. Han säger förlåt och vi blir vänner. Jag kan inte vara arg på honom i längre stunder. Är han någonsin arg på mig? När vi lagt på och Lasse nattar Nikolaj tar jag en kvällspromenad i skymningen. Genom villafönster ser jag tv-rutor som lyser. Jag tänker att jag minsann aldrig sagt något om att han inte var så himla bra han heller i den där lilla rollen han gjorde i Flickan som lekte med elden. I den spelar han en irriterad man i en synagoga. Egentligen skulle han bara vara statist, men han la till en replik på eget bevåg och regissören valde att behålla den. Det skulle aldrig falla mig in att säga något så taskigt som att han faktiskt spelade maneriskt.
Välkommen Philomène Grandin.
Tackar, tackar.
Till poddmogna. Oj, ja. Vilken introduktion.
Ja, nu fick ni se lite av honom och mig.
Ja. Det är väldigt fint. Det är ju verkligen en inblick i en relation här. En väldigt dynamisk relation.
Mm.
Ja.
Och vacker. Nära relation. Mm. Kände jag.
Ja,
jag hörde.
Det är ju någonting i eran relation som vi ska återkomma till. Men vi har egentligen en procedur här på Poddmogna. Mm. Och den är att vi alltid börjar med en fråga som ibland tas emot väl, andra gånger inte lika väl. Det finns någonting lite lätt provokativt i den liksom. Men frågan lyder, har du mognat något på sista tiden, Philomène?
Jo, men jag tycker nog det. Nu hörde jag ert poddavsnitt med Bengt Olsson där han tyckte det var så förmätet att säga att man skulle ha mognat. Men jag håller nog inte riktigt med om det. Vadå? Det är väl livet på något vis. Hoppas jag att man mognar lite. Alltså det hoppas jag verkligen. Så men jag tycker nog faktiskt att jag har gjort det senaste året.
Mm. Och vad innebär det för dig då? Vad betyder det?
Men jag har upptäckt saker om mig själv. För mig har det varit en ögonöppnare det här året att jag har lätt för att bli medberoende till andra människor.
Mm.
Som inte jag har förstått omfattningen av tidigare.
Mm.
Så det är som en ny värld som jag har gått in i lite grann. Att jag har gått lite i terapi för det och lyssnat på den här medberoende-podden.
Min favorit.
Ja, den är jättebra.
Ja.
Så jag tycker att jag håller på att förändra saker i mitt liv och det är väl en slags mognad.
Mm.
Mm, verkligen. Så du håller på med gränssättning nu då?
Ja, försöker känna i mig själv framför allt. Mm. För ofta har det inte ens varit att folk har bett mig om det som jag har gjort för andra.
Mm.
Utan jag har bara gjort det på automatik.
Mm. Mm.
Och sen så tänkte jag även på, jag har levt med min man nu nästan 20 år. Jag skulle nog vilja säga att, att vår relation också har mognat under de här åren.
Mm. Det är vackert.
Mm. Jag tänker att, som du sa i början, att just det är väl det som är mognad, att det är en slags utveckling längs med vägen.
Mm.
Det är inte någonting som är statiskt i alla fall. Det är också därför vi valde att det skulle vara mogna, att det är liksom inte mognad eller mogen eller något sånt där, utan det är en pågående process.
Mm. Ja. Sen kanske man skulle, eller jag skulle ha mognat mer om jag hade haft flera olika partner. Det vet jag inte, apropå det där med att vi har varit ihop i 20 år. För då stöts man och blöts man ju med fler människor kanske.
Mm.
Det är intressant att tänka på.
Mm. Vi pratade ju lite kort om det igår, det här med att fördjupa en relation.
Mm.
Att vad det är ju ganska svårt och ibland lite smärtsamt. Att vara med, komma varandra närmare och närmare genom åren och skava mot varandra. Men det är också något otroligt fantastiskt och en rikedom att få vara med om det, tänker jag.
Har ni levt i långa relationer? Eller?
Både, ja, lång, ja.
Mm.
Också långa relationer som har tagit slut.
Mm.
Jag lever i en relation som är, hade ett brott på ett år. Där vi separerade en period, men är tillbaka tillsammans igen och jobbar på vårt 18 år. Och det tycker jag, apropå mognad, eller mognadsprocessen, det var otroligt smärtsamt och väldigt, väldigt givande för vår relation idag.
Mm.
Det var väldigt mycket barlast som försvann under det där året. Så det är alltid det när man, jag tycker att det handlar lite grann också om hur man gör när man separerar. Mm. Eller, det gäller att man inte är för taskig mot varandra, eller att det inte blir för sårande och så vidare. Va? Men för då kan det bli svårare att återhämta relationen.
Mm.
Men det är klart att vissa relationer ska ju avslutas. Så är det ju bara. Och sen finns det ju just det här att det som du säger, Ulrika, att jag också upplever det som att i min relation så tycker jag verkligen att den där krisen, den har verkligen fördjupat Linas och min relation, men också min tillvaro.
Mm.
Mm. Ja, så att,
men jag tänker också på det som du beskriver, att om vi nu pratar en parrelation, oavsett egentligen om det är en kärleksrelation eller om det är en annan far- och dotterrelation eller någon annan, att när man själv jobbar med sin egen utveckling så tvingas ju de andra som är i nära relationer, tvingas ju också de att förändras när man själv förändras. Så att det blir en dans som inte alltid är så enkel.
Mm. Men acceptansen, jag tänker så här, en lång relation, och om man tittar på din bok nu då, som du läste ur alldeles nyss. Tycker du att din tolerans i din relation speglar även din tolerans som du faktiskt har haft gentemot din pappa under din uppväxt?
Oj, det är så otroligt olika. Min pappa var ju på många sätt inte kapabel till att ta hand om sig själv eller mig när jag var liten. Vi klarade det ju. Alltså, det gick ju bra och det var verkligen en relation fylld av så mycket kärlek. Men det var ju problem med bostad och pengar och sådär. Och den problematiken finns ju inte överhuvudtaget med min man.
Mm.
Eller lite kanske när det kommer till ekonomi. Men han är ju fullt kapabel människa.
Ja.
Alltså på ett sätt som inte min pappa var. När det gällde just ekonomi och papper och sånt. Jag kan nog tycka det är svårt att acceptera skillnader. Både med vänner och med min partner. Men man vänjer sig ju.
Mm.
Så man kanske bara låter det vara mer än vad man gjorde i början. Jag kunde ju bli skogstokig i början över vissa grejer. Så nu bara, ja. Han gör det på sitt sätt. Och han tycker säkert att jag är skitjobbig också med grejer.
Mm.
Så jag tror inte att jag har lärt mig en acceptans med Ja, det skulle möjligtvis vara de här medberoende grejen då. Att man accepterar saker som inte är okej. Okay, för att det har varit konstiga saker när man var liten. Både med min mamma och min pappa liksom, som har gjort, skapat det. På ett både bra och dåligt sätt.
Precis. För det är också det här kapitlet som du läste ur. Du beskriver så väl liksom... du skriver någon annanstans i boken så skriver du... trots min pappas självupptagenhet så såg han mig. Typ någonting sånt skrev du. Och det är också liksom min upplevelse av varför så mycket blev acceptabelt i relationen till din pappa när jag läste den. Att det var så mycket som var så knasigt, det var så mycket som var så... som jag kunde känna, vad fan, skärp till dig. Och så fanns det den här underliggande kärleken. Som faktiskt... den gjorde ju liksom att väldigt mycket blev förlåtet. Och också att han också kunde i steget eller i sin självupptagenhet också ibland stanna upp och lyssna på dig och be om ursäkt, inte minst.
Lyssna och lyssna. Ja, men reagerar när du blir skitarg typ. Då bara, förlåt.
Aha,
liksom sådär. Han ville ju inte att jag skulle vara arg på honom. Ja, det är märkligt hur man kan vara så sedd av en människa och samtidigt så icke-sedd. Alltså det kommer jag nog sakna i mitt liv. Någon som ser mig på samma sätt som han gjorde. Alltså en sån människa som bara, varje gång man vinkar hej då. Om jag vänder mig om så är jag helt övertygad om att han är vänd mot mig. För att se mig en liten stund till innan vi skiljs. Det kommer jag inte kunna få av någon annan, tror jag. Eller jag har inte träffat någon sån ännu. Och sen samtidigt kan man ha den här grejen att han hade ju då en butik. Att jag kan komma in i butiken, ha gråtit. Med största sannolikhet kommer han inte ha sett att jag har gråtit. Om jag inte säger det liksom tydligt. Så man kan både vara jättesedd och inte sedd. Det är en märklig blandning.
Ja, verkligen.
Och svårt att tolka också, inte minst som barn. Att det blir oförutsägbart när jag är sedd och när jag inte är sedd. Eller?
Ja, man lär sig nog väldigt snabbt. Att om jag ska prata om jag ska vara ledsen, då ska jag gå till mamma, kanske, till exempel.
Jag kan känna igen det. Jag växte upp med en mamma med psykisk ohälsa. Och när hon mådde bra så var jag sedd. Och när hon inte mådde bra, då var jag inte sedd. Så att jag associerar när du säger så att, också, att jag känner mig också väldigt, väldigt sedd i perioder. Men inte alls i andra perioder. Och det där lärde jag mig också väldigt snabbt att förstå. När, och nu tolkar jag dig att du lärde dig tolka när det var vad liksom, i seendet. Men som vuxen så har jag ju tyckt att det var väldigt smärt att se det. Att som barnet behöver anpassa sig. Efter, det var inte mitt behov av att bli sedd. Utan det var den seendes behov som var viktigt. Eller som avgjorde.
Jobbigt.
Ja. Men jag tänker att, vad gjorde det med dig, den anpassningen?
Att veta att jag kan inte gråta med pappa, typ.
Ja, men... eller framförallt att han ser det han ser. Kanske inte
ja,
det.
Men på ett sätt så kanske en av anledningarna till varför jag blev skådespelerska. För att få bli så där sedd, liksom. Både det man inte har blivit sedd i och den här vanan av att vara väldigt sedd och väldigt speciell. Alltså jag var ju hans... Alltså han dyrkade ju mig, liksom. Så att få smak på den... Att vara dyrkad på det viset, om man nu är det som skådis. Men det är ju ändå någonting man står på scen och får applåder. Och liksom. Men ja, det kanske är då också apropå att mogna. Det känner jag inte lika stort behov av längre. Hur är det för dig, Ruben? Har du lika stort behov för applåder?
Nej, det har jag verkligen inte.
Åh, vad skönt.
Det har jag verkligen inte på det sättet alls egentligen. Jag har alltid i och för sig kämpat lite grann med det där, den biten. Efter jag går av scen så har jag alltid tyckt att det varit lite skämmigt. Ja, jag har haft någonting så här, då vill jag helst bara vara Ruben och krypa in i någonting annat. Jag vill inte liksom, det är också förändrat lite grann. Men jag hör vad du säger, jag förstår det verkligen. Men det, och det ligger ju någonting i det här som vi pratar om. Liksom, därför att jag kommer också från en dysfunktionell familj som är två stycken psykisk sjuka människor. Mm. Och där det också var en ständig jakt på att bli sedd. Mm. Och också att överleva lite grann. Alltså, det kunde ju varit på liv och död. Men det upplevde jag också lite grann i din bok. Liksom, att jag blev så... Det är en scen när du är hemma hos någon i någons villa. Mm. Och tar mat ur deras kylskåp eller deras matförråd av något slag. Därför att det finns inte mat hemma hos dig. Och den utsattheten, då klämde jag en tår. Mm. Ja, för då är det liksom att... min upplevelse är ju det här att om det är någonting som vi vuxna har ett ansvar för, så är det ju att ta hand om våra barn. Liksom. Vi måste se till att de har... vi måste skydda dem. Liksom. Mm. Barn är oskyldiga. Liksom. Och att ett barn då... Och i synnerhet också här i Sverige ska behöva stjäla mat liksom, för att ha mat. Det tyckte jag var... Det var hårt. Mm. Och sen finns det ju massor med omständigheter såklart som man kan förklara. Men utifrån barnets perspektiv så tyckte jag att det var hårt.
Ja, det var en av de mest skämmiga scenerna att skriva i boken.
Mm. Den titeln på din bok, jag tycker den är så vacker. Du får glömma allt, men inte mig. Kan inte du berätta lite om den där processen? Med den där känslan av att inte mig, att bli rädd för att bli glömd.
Mm. Den är ju liksom tvåäggad, den här titeln. Den handlar ju bland annat om min pappa då, som fick demens. Så att jag var ju jätterädd för att bli glömd av honom. Och samtidigt hade han ju väldigt behov av att bli bekräftad. Mm. Och jag tror absolut att han inte vill bli bortglömd. Och när han levde också tyckte han alltid att han fick för lite uppmärksamhet och cred för det han hade gjort. Så det handlar om oss båda två. Men processen kring att förstå att nu håller han på att börja glömma grejer. Ja, det var ju jätteläskigt. Men det läskigaste var ju att det här betydde att han snart skulle dö. Liksom. Mm. Vilket jag visste ju, han var ju snart 90. Och egentligen hade jag tänkt på det ända sedan jag var barn. För han var väl 47 när han fick mig. Och på den tiden fanns ju nästan inga föräldrar som var så gamla. Så jag såg ju direkt att han var mycket äldre än alla andras pappor. Så helt i onödan har jag oroat mig för att han ska dö sedan jag var liten. För sen fanns han ju ända tills jag blev 45 eller vad det blev. Men det var mer det, att det knackade på att nu är vi nära. För han var så otroligt vital person, så det kändes som att han aldrig skulle kunna dö. Mm. Och det var jag nog inte ensam om att tänka när det gällde honom. Men där blev det ju så tydligt. Mm. Mm. Men det var ju också bra, för att det blev ju som ett alarm som gick. Och det ledde ju till att jag valde att vara med honom otroligt mycket de sista åren.
Mm. Mm. Blev det så att du var mera med honom än du var innan han fick en Alzheimer-diagnos?
Ja.
Ja.
Men det blev ju massa extra tid som man inte är rolig och säger att nu äter vi glass. Utan det blir ju så otroligt mycket som handlar om pappersarbete. Alltså att få tag i ett hem åt honom. Mm. Otroligt mycket städning. Alltså någon ringer från affären och säger oj, det är en olycka på toan, kan du komma hit och städa? Mycket så här, gå till fotvård, gå till tandläkaren. Mm. Saker som tappas. Så jag tror också därför ökas tiden, för att det är all den här omvårdnadstiden som tillkommer. Men jag var ju ännu mer medveten om att jag ville vara med honom och att jag prioriterade det väldigt högt.
Det fanns ju en väldigt stor tolerans liksom för hur mycket hans liv gick in i ditt liv.
Mm. Apropå medberoende.
Ja, precis.
Ja. Ja, och samtidigt är det så svårt när man har med en dement person att göra. Jag tycker inte om när man säger att en person är dement. Jag tänker bättre om jag har demens, för det är så mycket mer än att man bara är dement. Mm. Ännu värre när folk säger senil, det tycker jag känns jättehemskt. Vad var jag skulle komma till? Tappar jag tråden. Jag minns, vad var frågan innan?
Nej, men toleransen av att han... tog så mycket av din tid.
Ja, precis. Att om man möter en person som har demens, så är det ju... Jag tycker inte man har så mycket val.
Mm.
Alltså vad ska man göra om han är vilsen och inte hittar hem? Ska man bara strunta i det då? Alltså nej, då måste man ju, eller jag kände så i alla fall, då måste jag åka dit och hjälpa honom. Vilket jag i och för sig slutade med mot slutet för att jag ville att polis skulle börja ta honom så att han, det skulle bli på papper att han faktiskt var väldigt förvirrad.
Mm.
Men det är många gånger man inte har något val, apropå medberoende. Mm. Det, ja, jag tyckte inte alltid att det fanns ett val.
Nej
det håller, håller jag verkligen med om. Det är, vissa saker gör man bara.
Ja.
Mm.
Sen fanns det ju, min pappa hade ju en affär då fram tills han blev 90. Bara några månader, vi stängde affären några månader innan han gick bort.
Oj.
Och där kan man ju säga, oj, vad vi kämpade, jag och många av hans vänner, för att han skulle få behålla sin butik, för det var hans liv. Och han skulle säkert ha dött 2 år tidigare om vi hade tagit bort affären tidigare. Men där kan det nog vara ett medberoende i att han skulle få ha sin dröm och sin, liksom, sitt liv exakt som det har varit alltid.
Mm.
Ja, den, har ju, den affären hjärta. Har ju verkligen varit ett södermärke för oss som växte upp där och även i sig. Jag kommer ihåg honom som barn.
Jaha.
Ja, gud. Av många skäl. Och sådär. Men, och affären.
Mm.
Så att det...
Hur kom du ihåg honom? Hur var han då?
Han svor ganska ofta åt oss.
Mm.
på bred Brooklyn-amerikanska.
Ja.
Och ibland så försökte jag blidka honom på olika sätt, men det gick inte. Och ibland också när man kom in i hans affär, det skriver ju du om, så kunde man bli utslängd.
Ja.
Men det var, alltså, jag ska säga så här, han var ju en karaktär. Men det var, jag tänker att då var det mer tolerans för karaktärer.
Mm.
Tänker jag, det var rätt många karaktärer på Söder.
Mm.
Det var många konstiga affärer. Så här, som, och vi barn hade rätt mycket koll på det liksom. För det fanns ju liksom både någonting spännande med det, men också ibland också någonting varmt, och det var inte alltid han var arg, utan han var ju också rolig också. Och hans konserter, då kunde man stå ett tag utanför och titta, eller när de dansade square dance, det tyckte vi var väldigt roligt.
Ja, men det kanske lyssnarna behöver veta då, att pappas affär var ju inte bara en affär. Nej. Utan det var ett folkmusikställe där det arrangerades konserter flera gånger i veckan. Vilket det gjorde även när han hade fått demens, och ända till hans död gick, var det också konserter.
Oj.
Mm. Och så hade han ett stort folkmusikbibliotek där också.
Mm.
Så det var många som kom in där som inte riktigt visste vad det, förstod vad det var för någonting.
Just det. Och att den egentligen var en affär som har flyttat från Brooklyn till Södermalm, Mariatorget liksom. Mm.
Nu har det ju gått lite tid sedan han gick bort och du har skrivit den här boken. Har din bild på din pappa och genom relation förändrats med arbetet?
Jag vet inte, det kanske med att hans röst är oftare i mitt huvud. Som när du sa så här, när det gått lite tid, då bara hör jag hans skriker i mitt huvud så här, it's been 4 fucking years liksom så där, att det är liksom, det är ingen jävla liten tid liksom så där. Att jag kan liksom höra han liksom studsa igenom mig på ett sätt som han kanske inte gjorde när han levde, utan jag liksom bär med hans röst i mig mer.
Mm.
Jag vet inte hur snabbt det kom, men jag kan höra hans reaktionen som ett eko i mig liksom, så.
Gud vad häftigt.
Ja.
Mm. Är det ett eko eller har du en dialog med honom?
Nej, tyvärr. Alltså jag skulle så jättegärna vilja det. Alltså jag gick till ett medium en gång till och med, bara för så här, åh, jag vill prata med pappa.
Mm.
Alltså det var som bondfångeri eller vad heter det? Alltså kofångeri, vad heter det?
Ja.
Ah, det var som bluff. Det var synd.
Fast jag är inte, egentligen ställer jag inte frågan utifrån det. Nej. Perspektivet. Alltså jag tänker så här, det låter jag vara osagt om det är, om du pratar med honom som själ, eller hur vi nu väljer att välja, eller om det är så att man kan föra en dialog i alla fall. Jag brukar säga nu till exempel, mina båda föräldrar är döda och jag har aldrig haft en så bra relation till mina föräldrar som nu.
Wow.
Men det är ju för att på något sätt att nu är det ju essensen av mina föräldrar. Vare sig det här är mitt huvud eller inte.
Mm.
så är det ju så att jag kan ju faktiskt styra min relation till mina föräldrar idag på ett helt annat sätt än när de var här på jorden och var tokiga liksom. Så det var mer så jag tänkte.
Nej, jag har nog inte så mycket dialog att jag frågar så här, vad skulle du gjort pappa i huvudet liksom, typ så. Nej, det gör jag inte. Det är väl mer så här, kommer vi att ses sen? Det är kanske mer en sån fråga. Väntar du på mig där? Liksom? Fast det är inte att jag liksom... Det är, jag är för mig själv. Liksom. Jag hör ingen. Jag får ingen kontakt. Så. Sen är också de här som jag nu när jag ropade ut så som han kanske skulle ha gjort. Att jag kan tycka att det blir lite enformigt också. Att man... Du kallar det för essens. Det var ett fint ord. Men jag kan också känna att jag kanske har låst in honom i någon stereotyp. Med några repliker eller sätt att vara på och sådär. Jag tyckte, Åsa, jag läste någonstans, eller om det var en intervju med Åsa Lindeborg som skrev Mig äger ingen. Där hon har beskrivit sin pappa. Att hon tyckte att hon låste in sin pappa via sin bok. Att det blev det här som blev kvar av honom på något vis. Det blir så, minnena blir så här färre efter ett tag, eller det kan för sig kanske dyka upp nya, men jag har låst in dem också lite i den här boken, vilket jag är för sig glad för nu kommer jag ihåg allt som finns i den här boken. Men man, ja, de kanske blir mer så här pappfigur efter ett tag. Alltså man kommer ihåg fem lägen eller.
Jo, men det tänker jag. Min mamma gick bort för 10 år sedan, min morfar som stod mig väldigt nära gick bort för 16-17 år sedan. Och det blir absolut suddigare. Men jag tänker, jag talar nog mer, jag hör inte deras röster, men jag pratar med dem. Alltså jag får inget svar, men jag berättar hur bra det går för barnbarnen och att jag är så stolt över det här skulle du ha sett. Och, så det är mer, det är nog mer för min del är det nog mer att jag berättar, oj, det här skulle du ha varit med, det här skulle du ha sett. Mer på det sättet. Jag önskar att jag hade hört röster. Jag kommer inte ihåg rösterna.
Det kommer kanske försvinna för mig med. Men det finns så mycket inspelningar med honom. Så jag kan ju höra det. Men jag kanske också undviker lite det här. Att berätta. Som du gör i ditt huvud. Jag går ju ganska ofta. Eller inte ofta. Jag går ibland till graven. Och då brukar jag berätta så som du gör. Men då börjar jag bara lipa direkt. Liksom. Så jag kanske också tassar lite kring att vara i kommunikation just för att det gör för ont. Kanske.
Hur, jag tänker både det här att bli glömd av någon som lever sakta men säkert, men också nu det här det definitiva, en av de få sanningarna i livet, liksom att vi alla ska dö. Hur ser du på dig själv? Hur har hans frånfälle liksom inneburit hur du ser på dig själv nu?
Alltså jag tänker mycket på demens. Så jag har ju sett en väldigt nära människa bli sjuk i demens. Så det kan jag tänka på ganska mycket. Så här, tänk om jag får demens, tänk om jag har demens. Gud, nu glömde jag det här och nu glömde jag det här och det här och det här och det här. Vilket man inte vet apropå mognad, om det här är normalt. Men jag tänker mycket på demens. Och kommer mina barn ta hand om mig så som jag tog hand om min pappa? Vilket typ av hem kommer jag hamna på i så fall? Frågan var...
Hur ser du på dig själv nu när du inte har din pappas blick?
Nej, inte har min pappas blick. Ja, men det är också blandat då. Jag jobbar ju inte så mycket som skådespelerska heller längre. Så det är ännu... Alltså det är två fronter där jag är mindre sedd. Då börjar han om så här om självbild. Är jag speciell fortfarande? Eller har jag blivit ospeciell nu? Eller... Så det jag tycker faktiskt det hänger upp ihop mycket med skådespeleriet. Det är ganska intressant, för jag slutade ju också med skådespeleriet i princip när pappa blev dålig.
Samtidigt.
Ja. Men det jag har lärt mig är väl att jag klarar av en sån här stor förlust. Alltså den är ju så tråkig, Men då, det var en ny. Jag har ju alltid, hur ska jag klara mig den dagen pappa dör? Liksom. Mm. Men det har ju gått.
Mm. Jag tänker också att det har ju gått hela din barndom. Där han faktiskt också, som du beskriver i boken, var rätt inkapabel när det gäller vissa saker.
Ja, men han var ju där
i alla fall. Där i alla fall.
Ja.
Men det saknades ibland hem, det saknades mat och, och sådana där saker. Så att det har ju ändå varit så att du har ju klarat det väldigt bra.
Ja, precis. Klarat mig väldigt bra utan hans hjälp.
Ja.
Men utan hans breda hand och hans breda röst, liksom, ja, det har jag inte klarat mig. Han har alltid funnits, precis som jag läste där då, att alltid var jag än befinner mig, om jag så spelar i en pjäs i New York eller i Paris, eller, då kommer han dit och just är det. Där. Och alltid redo.
Ja.
Mm. Nu finns det ingen som alltid är redo.
Mm. Nej. Nu är det väl du själv som ska vara redo.
Ja, nu är det jag.
Ja.
Jag har också en pappa, eller jag har också en pappa som har Alzheimer. Jag känner igen det där. Att glömde jag inte lite väl mycket nu? Jag och min brorsa, varje gång vi pratar vid, glömde du det där eller? Att det finns med en. Och jag har någonstans bestämt mig för att ja, nu är det som det är. Mm. Det blir som det blir. Jag kan inte påverka det. Men så hemma gjorde vi en sån här DNA-undersökning.
Okay.
Och då får man välja om man får... om man vill se sjukdomar som man har anlag för att utveckla.
Mm.
Men jag klarade inte det. Jag klarade inte av att kryssa i där utan.
Oh, det är spännande och läskigt.
Mm. Det kan man göra.
Men med demens så kan man väl göra vissa saker?
Alltså, du det kan... sa mina barn också. Ja. Ta reda på det, för man kan förebygga.
Ja, och det borde du göra i vilket fall som helst. Eller borde vi alla göra.
Verkligen.
Men med fysisk träning, god kost, god sömn. Och försöka göra olika mentala liksom, utmaningar.
Ja.
Men hur ska man hinna allt? Apropå att åldras, shit vad man ska göra grejer helt plötsligt. Liksom. Ja. Sånt som man bara hade gratis förut.
Ja.
Och hade du valt att göra, om du hade gjort så här DNA-test, hade du bett att kryssa i?
Alltså, jag är inte så mycket för den här DNA-testen överhuvudtaget.
Mm.
Jag har en 14-åring som faktiskt har gjort det. Han fick det av sin mormor. Och det var helt okej. Men jag tycker att jag undrar vad det är för information vi vill åt egentligen när vi gör de här DNA-testerna. Det är lite grann som att ta reda på vilket kön som ska komma när man väntar barn.
Det här handlar om släktforskning.
Ja.
För man hamnar i ett släktträd. Andra då, både jag och min sambo har släkt som vi inte har någon som helst kontakt med. Så det är ett utforskande och letande efter släktingar helt enkelt.
Ja.
Ja, och möjligheter att komma i kontakt och sådär.
Och då skulle jag inte kryssa heller för vilka sjukdomar som eventuellt kan ligga och plaska i mitt DNA liksom.
Mm.
Om det inte är någonting så här som man verkligen kan känna så här, då ska jag ta reda på vilka sjukdomar kan jag verkligen förändra utgången på om jag får reda på det. Annars tror jag att det skulle vara rätt ångestskapande. All kunskap är ju inte, säger vi, är ju bra, men det är ju inte alltid så att vi har plats för den om vi ska orka leva nu också.
Mm.
Vi kan inte bara hålla på mot Olle Grind hela tiden.
Jag tänker i din berättelse, jag har ju läst delar av din bok och jag tänker, alltså det som kommer till mig mycket är maskrosbarn, att det här, det finns mycket stökigt runt omkring som inte är i ordning, men det finns, som du beskriver här också, en så stark kärlek, den här blicken att bli sedd, och många gånger när man pratar om barn som har det stökigt omkring sig, så kan det räcka med en enda person där man känner den här kontakten, den här kärleken, för att man ska klara sig ju ganska mycket. Hur tror du att det var så att den kärleken, den blicken som du fick, kunde kompensera det här andra, som att du ibland inte fick mat? Och...
Absolut. Och inte bara min pappa, utan min mamma också.
Mm, mm.
När jag var med henne, jätteviktigt för mig var fritids.
Mm.
Fritids idag ser ju inte ut så som det gjorde i början av 80-talet. Jag gick ju på ett fritids som vi var kanske 12-15 barn i en lägenhet.
Mm.
Med typ 4 i personalen. Nu, jag tror min dotter på skolan, de är nog 4-5 i personalen och jag tror att de är ungefär 100 barn och sånt där. Alltså det är en helt annan grej. Alltså det var min andra familj. De var jätteviktiga för mig. Och jag tyckte om många människor. Det fanns många som jag kände brydde sig om mig och som jag skriver om i boken också. Det var ju många som bjöd mig och pappa ofta på middag och sådär. Mm. Det fanns liksom flera hjälpande händer runt omkring. Och i och med att jag upplevde inte att det var dysfunktionellt på det viset att jag blev slagen eller illa, allt det där liksom, så var det ju väldigt välfungerande. Just någonting var det i alla fall som räckte. Alltså 1000 gånger den här uppväxten än en rik, väldigt fungerande ekonomisk familj med mindre kärlek.
Kyla.
Alltså nej. Nej, jag skulle inte vilja byta med någon. Alltså, det hade ju varit skönt att ha en lägenhet. Men om jag fick byta liksom källaren mot en lägenhet så hade jag gjort det. Men jag skulle inte vilja byta ut.
Källaren i affären.
Vad tar du med i föräldraskapet till, i ditt föräldraskap?
Jo, men att ge mycket kärlek och mycket tid. Absolut. Jag kan ju tycka att jag är en ganska tråkig förälder i jämförelse med mina båda föräldrar. Att jag kan liksom, jag fick ju aldrig titta på TV när jag var barn till exempel. Jag hade inte dataspel och sånt, även om det inte fanns så mycket då. Det var de här Nintendo smågrejerna då. Så nu har ju min dotter både så här iPad och Wii och sånt där. Så jag känner mig som en dålig förälder jämförelse med hur mina föräldrar var. För jag tycker det var bra som de gjorde. Sen försöker jag vara lika liksom uppmuntrande som de var mot mig i att gör det du vill. Vad jag mera ärvt som förälder? Ja, men försöka ge dem det som ja, båda mina föräldrar faktiskt har, glädjen för små saker i livet. Att försöka verkligen titta, kolla här. Och ändå har jag bara då en bråkdel av hur mycket som min pappa hade som kunde verkligen glädjas för en tegelsten på riktigt. Alltså för att han tyckte den var fin. Det skulle jag vilja ge mer av. Men det är svårt i vår tid också nu när det är så mycket skärmar och blipp överallt. Jag blippar jättemycket på telefonen. Då ser man ju inte sitt barn på samma sätt. Alltså, oj så kul den där telefonen är. Usch.
Det är mycket dopamin där.
Jag tänker också, jag går på en scen i din bok där just din pappa, jag kommer ihåg att han det var ingen större händelse. Men han uttryckte, du skriver hur han uttrycker sig, att han säger, tänk att allt det här händer mig.
Ja.
Och det är en blandning både mellan att faktiskt uppleva saker och ting, liksom, att det är otroligt.
Ja.
Att man verkligen uppskattar tillvaron och givetvis också den andra, en slags självupptagenhet också i det. Liksom. Det var ju verkligen både och. Men det är ju en idé, jag tänker också så här, just att han hade den här affären i 40 år. Och det var ju lite grann som att han verkligen tyckte att jordaxeln gick genom den affären. Och han drev liksom hela sin idé kring det här med folkmusik och fick ju egentligen smulor hela tiden. Det var ju ändå så att han upptäckte Bob Dylan och fick $3,000 som du beskriver. Det är liksom, han kunde ju faktiskt ha gett honom $3,000,000.
Ja, would have been nice.
För den biten liksom. Men hur, jag tänker så här, du sa här tidigare, har jag blivit ospeciell nu liksom? Men jag tänker att din pappa stod för den här affären och det här speciella liksom, när man är lite knasig liksom. Att det är att man skapar någonting speciellt av någonting som han brann ju verkligen för det här. Det var ju också när man gick förbi där ibland. Det var ju stora fönster. Så kunde det vara liksom ett gäng som spelade munspel och fiol och gitarr. Och så kunde det sitta 10 stycken otroligt entusiastiska
i publiken.
Och det var så här, wow, att de skapar det här och tycker att det är så stort. Och då tänker jag så här, vad har det gett dig liksom, i förhållande till ditt liv och hur du agerar i livet? Och vad betyder det?
Jag tänkte bara på typ igår så var jag ute och gick. Och så funderade jag på om jag var en loser eller om jag var en vinnare, typ. För pappa pendlade ju mycket i det. Alltså på ett sätt så var han så här, åh, så speciell, det stod om honom i tidningarna. Typ varje år var någon artikel och Bob Dylan, bla bla, och var med i antologier och allt möjligt sånt där. Och samtidigt så fanns det den här loser-sidan som han upplevde väldigt starkt och som också var det alltid så svårt med pengar och bostadslöshet och allt det var. Och då kan jag också känna, har jag ärvt det? Är jag också loser och vinnare samtidigt på något vis?
Vad är att vara loser och vinnare i ditt liv?
Ja, det är väl framgång då. Och kanske ekonomi. Alltså det är olika, det finns då det kulturella kapitalet då, eller pengar. Som jag har vissa vänner som är väldigt rika. Är de liksom mycket mer vinnare än jag? Eller jag kan liksom tänka lite på det där. Och sen så, samtidigt så tänkte också, jag fick höra min mamma att pappa alltid, de skildes förresten när jag föddes, att han egentligen flyttade till Sverige för att han ville ha mer tid till att skriva. Men han skrev ju aldrig någonting riktigt. Eller han skrev ju sin dagbok och det har ju samlats på Library of Congress och allt det där vad han skrev. Och så hade han sin lilla tidning, men han skrev en liten kolumn som var ganska obegriplig, tycker jag. Och nu har jag skrivit en bok. Då har jag liksom fört vidare honom på något vis. Så att jag kanske vinner det som han försökte, liksom, eller något sånt där. Men jag har ju lärt mig, apropå att ha små musiksammanhang när det kommer lite folk eller så där, att tycka att det är väldigt fint och uppskatta sådana saker, även om jag inte går så mycket själv på små konserter. Men att gilla
sådana. Du har fått din del i uppväxten.
Ja, och så får jag väldigt dåligt samvete om jag går förbi något sånt litet kryp in och inte köper någonting eller stödjer på något vis. Han var ju väldigt arg på att folk inte handlade tillräckligt av honom och sådär. Och kunde inte se att han själv var okapabel till att kanske söka stipendium eller skapa en förening eller sådana grejer.
Säg det.
Nej, men jag tänker med vinnare och förlorare och jämföra sig och att vårt samhälle handlar ju så mycket om jämförelse. Och samtidigt är det fult att jämföra sig, det är så dubbelt. Och att man ska vara sig själv och man ska vara nöjd. Så jag tänker, när du beskrev det så tänker jag på att jag var och yogade med min son här för ett par veckor sedan. Och när vi kliver in, jag är jättedålig på yoga, jag är jätteosmidig. Och min son har det som sitt yrke. Och så kliver vi in där och ganska snabbt så berättar han för mig att han har stenkoll i rummet vilka som är bättre än vad han är på yoga. Och jag är fullt upptagen med att jag förstår hur jag ska röra mig i rummet. Men så pratade vi ganska mycket om det efteråt. Det är inte så att jag sitter och tänker det. Det bara går matematik. Jag bara kollar liksom, jämför sig i rummet, vad jag än är. Vilka är bättre, vilka är sämre. Vad är jag någonstans i hierarkin? Och så tänkte jag, det gör inte jag. Eller gör jag det egentligen? För jag inte riktigt tillåter mig, för att jag tycker lite skämmigt.
För när du säger att jag är dålig på yoga, då måste du ha en referensram till någonting.
Osmidig, ska jag väl då säga då. Okunnig. Eller ja, jag vet inte vad vi ska definiera för ord. Men jag tänker just jämföra sådär. Är jag loser, är jag vinnare? Det finns ju... Jag tänker att det hela tiden utgår från det. Hur många klick har jag? Hur många följare har jag? Hur mycket jag tjänar? Hur mycket har jag på banken? De åren jag var singel och var ute på krogen, så när en man kom fram från nästan bland det första samtalsämnet, det var hur mycket han hade på banken. Det var liksom, det hela tiden finns det en massa faktorer som bedömer om vi är vinnare eller en förlorare. Och samtidigt är det skämmigt över att man ens tänker de tankarna.
För vissa är det ju det.
För mig
är, ja, precis. För andra är det ju faktiskt inte det. Men jag tänker att det har lite grann med titeln på din bok, liksom. Att inte bli glömd, att bli sedd är ju det här. Och det är väl lite grann det som vi kretsar kring i det här samtalet. Alltså, vem vill vi bli sedda av?
Och som.
Och som. Och Jag har mediterat i massor med år och nu återgår jag i en slags kurs om self-compassion. Och där handlar det ju just om att se sig själv. Mm. Och se vad har jag för behov just nu. Och att just hur kan jag rikta blicken på mig själv. Alltså inte på ett självupptaget sätt, utan hur kan jag bli nöjd? För att hur den är, jag tror att även han som har väldigt mycket pengar på kontot mellan varven inte är så himla nöjd. Och den som har väldigt lite på kontot kan göra vissa saker som gör att hen känner sig otroligt nöjd i tillvaron. Jag tror att det är lite fluktuerande.
Det hoppar ju ens egna tankar. Jag kan ju börja på morgonen och tycka att jag är bäst i hela världen. Och sen en timme senare säger jag, men jag är nog loser. Och sen på kvällen så är jag bäst i hela världen igen.
Ja.
Så det går ju så otroligt snabbt.
Ja.
Gud vad underbart.
Hur snabbt går det för dig?
Nej, det där känner jag igen alls.
Nej.
Det är fantastiskt.
Jag känner igen mycket väl.
Ja. Jag skulle önska att jag hade lite mer vakna och vara bäst i hela världen.
Ja,
men känslan liksom.
Men oj, gör du inte det? Du verkar ju bäst i hela världen, tycker jag. Men bara som att du har det här. Vi sitter i ett jättefint kontor här. Att du har ett eget kontor som är så här fint.
Ja, det är spännande. Ja.
Men som skådis är det ju mycket det, överhuvudtaget. Alltså, även om jag inte är så mycket skådis längre. Så där är det ju väldigt mycket att du kan vara arbetslös en dag och nästa dag har du fått huvudrollen i en lång film.
Mm.
Där kan du pendla otroligt snabbt mellan att vara nobody och vara någon.
Mm.
Så om man ska liksom, vad är det vi behöver då egentligen? Vad är det för komponenter som vi skulle behöva var och en ute i samhället liksom, för att vi ska må bättre?
Må bättre.
Det är väl olika för varje person, tänker jag. Skulle säga kärlek. För mig är det absolut viktigaste. Men någon annan är kanske jättenöjd med självkärlek. Att det räcker med att man själv älskar sig själv.
Mm.
Det vore väl
jättebra. Någon annan behöver lite mer på banken, kanske.
Ja.
Ja. Men jag tänker också, vad skulle vi behöva för att känna oss lite mer sedda?
Det var ju lite grann det som var frågan.
Okej, vad skulle vi behöva för att bli mer sedda?
För att känna oss sedda.
Ja, men det är väl självkärlek ändå.
Ja.
Att man ger sig själv cred, att man ser vad man har. Om det så är, jag har den här fina tegelstenen framför mig som pappa till exempel kunde bli så glad. Wow! Det tycker jag ganska ofta att man kan gå tillbaka till. Oj, jag har ju mina barn och jag har ju det här och det här.
Mm.
Annars får man väl be om det.
Mm.
Alltså, om det går.
Mm.
Om man har någon man kan be om det. Till exempel sin partner.
Mm.
Ja,
kan man säga, nu behöver jag att du säger att jag är snygg. Liksom.
Ja.
Det borde då känns det väldigt bra om den personen säger. Fan vad snygg det är.
Nej, det kan ju vara blandat. Fast det har jag övat mig på i alla fall att säga så här. För det kan ju lätt hänt. Det kan ju vara lätt hänt om man har varit ihop i 20 år. Att man faktiskt slutar att krädda den andra.
Ja, verkligen.
Ja.
Att säga, nu var det faktiskt jäkligt länge sedan du sa någonting. Du är faktiskt ihop med en jävligt cool tjej. Jag tycker du borde...
Ja.
Och det funkar på honom i alla fall.
Ja.
Det tror jag är jätteviktigt. Men jag tänker att man även kan be en vän om man inte har en partner. Eller be även sina vuxna barn.
Mm.
Att nu behöver jag också få bli sedd.
Mm.
Jag behöver mina behov också bli synliga här.
Mm.
Det måste vara svårt som förälder.
Mm.
Mm. Det är tabu, hade jag tänkt.
Det är lite tabu.
Mm.
Absolut.
Mm. Vill du avsluta med att läsa några rader till?
Ja, gärna. Vilken ska vi ta då? Ja, om man är på temat så finns det den här i hissen när han inte känner igen mig.
Mm.
Fast det är lite tråkigt slut kanske. Och annars är den här när han bär mig på axlarna.
Det låter.
När han bär mig på axeln lite positivt. År efter år bar du mig. Högt. Ibland sov jag där uppe. Gränsla över dina axlar. Guppade. Mina små händer och armar runt dina kinder. Din nyrakade haka. Jag vilade mitt huvud mot din kala, varma gässa. Vi gick hem från dagis, konserter och danser. Genom Stockholm och andra städer. Över broar. Dag, sol, blåst och vatten. Vinter, morgon och kväll. Ibland sent om natten. Jag spanade, sjöng, dåsade. Sov tryggt där uppe där ingen kunde nå mig. Ibland satt jag där i timmar. Stadigt höll du dina händer runt mina smalben så att jag aldrig skulle ramla. Du sjöng. Jag har en liten dotter som heter Philomen. Hon är 5 år gammal och är min bästa vän. Hon kan springa, hon kan dansa, hon kan hoppa. Hon kan göra allting. För varje promenad nya egenskaper hos den lilla dottern. Hon som är jag.
Tack för det.
Tack.
Det är ändå det där som vi började den här podden med att bli sedd.
Mm.
Att det gör väldigt mycket, tänker jag, också för det här barnet. Att även fast det fanns, det har vi sagt det några gånger, men att även fast att det fanns en självupptagenhet hos pappan, så fanns det en sån enorm kärlek.
Mm, verkligen.
Ja, och också en ansträngning att han faktiskt åkte till New York och till Paris och till Malmö liksom för att se henne.
Mm.
Han såg allt vad hon gjorde.
Mm.
Och även om han kunde vara klumpig i sin kritik, så såg han henne liksom på sitt sätt.
Mm.
Jag tänker att det finns en slags avgörande skillnad när man inte blir sedd.
Det tror jag också.
Ja.
Men som sagt, man kan ju bli sedd i delar.
Ja, just det.
Men jag tänker också att din mognadssak som vuxen att se andra och att se sig själv.
Mm.
Och att det är någonting som vi kanske borde träna på mycket mer än vad vi gör.
Vad tänker du träna på?
Nej, men att våga stå kvar och se klart, lyssna klart, se helheten istället för bara se en liten del av en person. Att många gånger tänker jag att vi är så snabba med att sätta etiketter i pannan på varandra. Och nu gör han så här, då är han en sån. Eller hon är en sån, eller hen är en sån. Ja, vad som helst. Att vi... Ja, men att det krävs ju nyfikenhet och tålamod att se någon, tänker jag.
Ja.
Att... Och det finns ju någon helt underbar känsla av att bli sedd. Jag tänker att det är en del av att vara förälskad. Det är ju att man känner sig så oerhört sedd.
Mm.
Att när man är där i liksom förälskelsens faser. Att det kanske är en av delen att det är så underbart. Mm. Att man är så total, känslan är den.
Mm.
Att man är så totalt sedd, tänker jag.
Ja. Ja, jag tänker också att det finns ju faktiskt också rätt mycket som man kan missa när man blir förälskad.
Ja, det finns väl många undersökningar som visar det. Att man, det är mest man ser sig själv, brukar man ju prata om, i den andra.
Man är uppfylld av, inte minst av olika hormoner som drar igång.
Ja, det har vi väl alla varit med om, att den där lägger sig så bara, nej men vad är det här?
Ja.
Det är rätt roligt.
Ja, det är rätt roligt. Ja. Och det kan också vara lite läskigt också. När man plötsligt upptäcker, herregud, vem är det här? Ja, så att se varandra är ju ett och se sig själv är ju ett nästan ett sysifosarbete. Det tar aldrig slut.
Nej. Och sen tycker jag också, det var med om någonting i häromdagen när jag känner mig lite så här skamsen.
Mm.
Jag känner att jag borde ha gjort bättre än vad jag gjorde. Och ja, men det kändes lite av en obehaglig känsla av att jag visste inte riktigt. Är det jag själv som inte är nöjd med det jag gör eller gjorde? Eller är det så att jag faktiskt bara ska omfamna att jag gjorde det bästa jag kunde?
Ja.
Eller är det någonting i den andras ögon som jag blir frustrerad över?
Mm.
Ibland är det svårt att sortera också i... Är det jag som ser nu? Mm. Är det det jag reagerar på?
Mm.
Eller är det någon annans blick?
Mm.
Vem jag är i dens ögon som skaver?
Ja.
Det där tycker jag är... Det kan jag tycka är svårt att hålla ordning på ibland.
Ja, men det är det. Och nu är jag ju inne på det här med self-compassion. Jag går med de här kurserna liksom, och frågar sig, vad är mitt behov här? Och just det här som du säger, att se och acceptera att du faktiskt gjorde så gott du kunde.
Mm.
Det är värre om vi kommer fram till att jag kunde ha gjort bättre. Här kunde jag ha löst situationen på ett bättre sätt, eller jag kunde ha gett mera, eller här var jag slarvig.
Ja, fast jag tänker nog, jag vet inte hur du tänker, men jag tänker nog alltid att det här kunde ha gjort lite bättre. Men det var vad det blev den här gången.
Ja, just
det var vad jag mäktade med eller sådär. Men det finns ju alltid, jag kan ju alltid ta ett kliv till. Så ja, är det kanske. Mitt huvud.
Ja, men alltså det är vad det blir eller vad det blev. Det är ju att göra så gott man kan.
Mm, och där och då, med de förutsättningar som fanns.
Men sen nästa steg, det kan ju vara att med den erfarenheten i ryggen så kan du ju levela upp.
Mm.
Det är möjligt.
Mm. Ja. Fast jag jobbar rätt mycket på att inte levela.
Nej.
Eftersom min hjärna funkar så, att jag ser hela tiden, jag skulle kunna gjort det där, eller det där, eller att jag försöker lära mig att
efteråt att, eller samtidigt som du håller på med?
Samtidigt.
Ah.
Och efteråt också. Ah,
ah.
Men jag försöker att försöka släppa när de tankarna kommer. Mm. Ja, nu, så kan det vara. Ah, men nu är det så här.
Ah.
Att det,
alltså,
en
om
träning.
Det är under själva framförandet eller det som du gör, att man, det kan jag tycka är besvärande. Liksom. Att jag efteråt säger så här, men det här kunde jag nog ha gjort på det här sättet. Det här kunde jag ju gjort bättre.
Mm.
Och i bästa fall, om man inte börjar slå på sig själv och säga, nästa gång så ska jag göra så.
Mm.
Då är det ju en utveckling.
Mm.
Ja.
Absolut. Ja, om man nu måste utvecklas hela tiden.
Man ska vara nöjd.
Ja.
Jag skrattar och slår mig för bröstet och knät. Tack för idag.
Tack, hej.